till Östtyskland den 18 oktober 1989. Ledarskifte.
Tyskland, där stats- och partichefen Erich Honecker avgick idag. Det meddelade den östtyska nyhetsbyrån som ett resultat av dagens krismöte med kommunistpartiets centralkommitté. Och efterträdare blir den 52-årige Egon Krenz, tidigare ansvarig för säkerhetsfrågor inom partiledningen.
Erich Honecker lämnar alltså alla sina befattningar av hälsoskäl, heter i den korta kommuniken från centralkommitténs möte idag. Och meningen är att Egon Krenz ska överta Honeckers alla roller, posterna som partichef, president och ordförande i det nationella försvarsrådet. Krenz namn har ofta nämnts i de återkommande spekulationerna om vem som skulle bli den sjuke och 77-årige Honeckers efterträdare. Krenz blev efter en mycket snabb politisk karriär medlem av partiets ledande organ, Politbyrån, och han har där varit ansvarig för säkerhetsfrågor. Som sån har han troligen mer än kollegorna haft nära kunskap om de verkliga stämningarna i den östtyska befolkningen. Det var Krenz som enligt västtyska pressuppgifter såg till att polisstyrkorna hölls i skymundan under de två senaste måndagsdemonstrationerna i Leipzig. Men någon klar reformman är han inte. En av företrädarna för den nybildade oppositionsgruppen Nytt Forum, konstnärinnan Bärbel Bolay, sa också i en första kommentar att stora delar av den östtyska befolkningen frågar sig om Krenz är mannen som satsar på reformer. Hon sa sig dock hoppas att Krenz på alla sätt ska försöka skingra den misstro som finns mot honom. De första kommentarerna från västtyska regeringen och oppositionen var också avvaktande. Grundtonen både i förbundskansler Kohls och Socialdemokraternas och kommentarer var att man nu får bedöma Krenz efter den politik som han kommer att föra. Jan-Olof Pettersson, Bonn.
Den östtyska oppositionens första reaktion inför Erich Honeckers avgång var blandad. Men Lutz Rathenau, en av oppositionens företrädare, säger så här till Ekot.
Ich hoffe, dass es nicht der letzte Abgang sein wird, sondern der Beginn eines Auswechseln des Politbüros bedeutet.
Jag hoppas att det inte var den sista avgången från Politbyrån utan början på en successiv utväxling av de åldrande medlemmarna av det styrande organet i Östtyskland, säger Lutz Rathenau. Han säger att Honeckers efterträdare, Egon Krenz, inte gjort sig känd som en vän av reformer eller någon nyordning i Östtyskland. Enligt Rathenau är valet av Krenz till ny partichef endast en kosmetisk förändring. Rathenau menar också att det är långt kvar till ett flerpartisystem av västeuropeisk modell. Överst på oppositionens kravlista står nu verklig yttrandefrihet. För att kunna genomföra de stora och viktiga förändringar Östtyskland behöver måste vi först få friheten att formulera problemen. Regimens löften om dialog är inte trovärdiga så länge vi inte har en fri journalistik i det här landet, säger Rathenau till Ekot.
Och det rapporterade Claes Lövgren.
Och nu en morgonrapport den 19 oktober 1989.
Flyktingströmmen från Östtyskland fortsatte igår och tilltog trots ledarbytet i landet. Ytterligare omkring 1900 östtyska flyktingar har tagit sig till Västtyskland. Den nya östtyske statschefen Egon Krenz sa i ett tv-tal igår kväll att det inte finns några alternativ till socialismen och att det inte är aktuellt med reformer i Östtyskland likt de i Ungern eller Polen. Men Krenz kallade också den stora flyktingströmmen ur landet för ett smärtsamt sår och sa att man inte har bedömt den sociala utvecklingen tillräckligt realistiskt.
Och så jordbävningen i San Francisco igen, ett dygn efter, det vill säga 19 oktober 1989.
Det är kolmörkt mitt i centrala San Francisco för andra natten i rad. Det är en spöklik känsla att åka bil ut efter 15-20 kvarter som normalt flödar i ljus och där inte minsta lilla blinkande färgsatta neonreklambudskap tränger fram ur det tysta mörkret. Detta är inte Hollywoodfilm, utan det är grym verklighet. Militär håller vakt kring stadshuset City Hall. Det är få människor ute timmarna före midnatt. Några bilar kör försiktigt, inga trafikljus lyser. Några vilsna vandrare med ficklampor syns. Jag ser på avstånd siluetterna av förkolnade byggnader i hamnområdet där flera kvarter brann ner för 24 timmar sedan. Ett dygn efter jordbävningen här är ett par hundratusen människor utan elektricitet. Telefonsystemet kommer att ta flera dagar att återställa. 270 människor dog, flera hundra skadades, 60 byggnader förstördes. Det kommer att dröja tills vardagen återvänder i San Francisco-området. Risker för gasläckor gör att försiktigheten måste vara väldigt stor innan elkraften släpps på när det så småningom blir möjligt igen. Många skolor och arbetsplatser kommer att hållas stängda tills vidare. De materiella skadorna beräknas till 2 miljarder dollar, omkring 13 miljarder kronor. Lars-Gunnar Erlandsson, San Francisco.
Antalet döda i jordbävningen i Kalifornien uppges nu till 273.
Också Kina har det senaste dygnet drabbats av kraftiga jordskalv. Minst 18 människor omkom och 8000 bostäder förstördes vid skalven som främst har drabbat den norra delen av Kina.
En rapport den 19 oktober 1989 om den amerikanska rymdfärjan Atlantis och om säldöden utefter våra kuster.
Den amerikanska rymdfärjan Atlantis som finns i en bana runt jorden har nu skjutit iväg rymdsonden Galileo för en 6 år lång färd till planeten Jupiter. Galileo ska i 2 år kretsa omkring Jupiter för att samla in data om planeten och dess månar. Sälsjukan som förra året dödade minst 18 000 sälar i Nordsjön och Skagerrak tycks ha upphört, uppger en internationell havsorganisation i västtyska Wilhelmshaven. I början på oktober hittades 180 nya döda sälar mellan Danmark och Nederländerna, men bara några av dem hade symptom på sälsjukan.
Oktober 1989. Rapporter om jordbävningar fortsätter.
Jordbävningen i Kalifornien för några dagar sedan har vi rapporterat om. Och nu börjar också omfattningen av jordbävningen i Kina i förrgår att klarna. Och förödelsen där är stor, rapporterar Staffan Heimersson i Hongkong.
Det är jordbävningen i norra Kina, inte den i San Francisco, som är den stora jordbävningen i veckan. När nu facit från den kinesiska biten av u-världen kommer, fördröjt på grund av kommunikationsproblem, lyder facit så här. Fler än 50 000 kineser hemlösa i torsdags morse. 27 500 hus totalförstörda och ytterligare 32 400 hus svårt skadade. Det kan sägas att husen i många fall bara är lerhyddor, men lika fullt gör katastrofen människor hemlösa. Det var i torsdags morse skalvet kom, en hel rad av dem. En jordbävning följd av 1500 efterskalv. Och på den berömda Richterskalan uppmättes 4 av skalven till mellan 5 och 6,1.
Och så morgonens lite överraskande besked från jordbävningen i Kalifornien.
Det är inte särskilt vanligt att dödssiffrorna vid en jordbävning sjunker. Räddningsmanskap i San Francisco-området är nu ytterst osäkra på hur många som omkom när motorväg 880 rasade ut efter ett par kilometer. 253 döda vid motorvägen, som varit räddningspatrullernas inofficiella siffra sedan ett par timmar efter jordbävningen i tisdags, gäller inte längre. Det var troligen inte 150-200 bilar på den del av vägen som rasade. Hittills har 13 döda plockats fram ur den krossade betongen. Att det är ytterligare 10-20 svårt fastklämda döda tror räddningsstyrkan nu. Men hur många döda som det verkligen blir när alla har hittats kan ingen ge besked om. Men det blir uppenbarligen betydligt färre än vad som har sagt från början. Vad som däremot stiger dag för dag är skadornas omfattning. Närmare 4 miljarder dollar, minst 25 miljarder kronor, var de uppskattningar som myndigheterna i Kalifornien gav igår. Lars-Gunnar Erlandsson, San Francisco.
Östtyskland den 23 oktober 1989.
Allra först till Östtyskland där en stor protestdemonstration genomfördes även denna måndag kväll i Leipzig. Den här återkommande demonstrationen för ökad demokrati och frihet i Östtyskland samlar allt fler människor.
Kvällens demonstration här i Leipzig är den hittills största i den våg av protestaktioner som rullat fram över DDR den senaste månaden. Över 120 000, kanske upp mot 200 000 människor sjöng ut sin vrede mot ledningen i Berlin. Gamla, unga, kostymklädda herrar och färgsprakande punkare tågade tillsammans, stillsamt men beslutsamt, med levande ljus, banderoller och tomteblock runt hela Leipzig innerstad. Kraven är enkla. Reformer, frihet att resa vart man vill, frihet att få uttrycka sina åsikter, demokrati. Polisen som under tidigare demonstrationer gått hårt fram har ikväll hittills hållit sig i bakgrunden. Trots förra veckans personskifte i partitoppen då Erich Honecker byttes ut mot Egon Krenz växer alltså folkets vrede. Man vill inte ha några kosmetiska förändringar av politiken. Man vill att hela systemet ska ändras. Nu återstår att se om det styrande SED-partiet kan vinna tillbaka folkets förtroende. Utan eftergifter i form av reformer blir det svårt. Det visade kvällens folkliga maktdemonstration tydligt. Johan Fredriksson för Ekot, Leipzig.
En grupp östtyska verkstadsarbetare vid ett företag utanför Östberlin uppgav idag att de håller på att bilda en oberoende fackförening. Arbetarna lämnar samtidigt den partistyrda landsorganisationen. Ett uttalande om den östtyska fria fackföreningen skickades idag till flera fabriker runt om i landet.
Ungern den 23 oktober 1989.
I Ungern har ju reformprocessen gått mycket snabbt och där var man idag framme vid det historiska ögonblick då Folkrepubliken avskaffades. Ungern är från och med idag en parlamentarisk demokrati och utanför regeringsbyggnaden i Ungerns huvudstad Budapest samlades jublande människomassor för att fira bytet av statsskick. Och vår utsände Göran Skånsberg var med om det historiska ögonblicket klockan 12 idag.
Dag, den 23 oktober 1989, bär vårt land statsformen och namnet Republiken Ungern. Så lät det klockan 12 idag när den tillförordnade presidenten Matyas Syrös utropade den nya ungerska republik som ersätter den socialistiska enpartistaten. Enligt den nya författningen blir Ungern istället en parlamentarisk demokrati. Syrös talade från en balkong på parlamentsbyggnaden i Budapest inför en folkmassa på 100 000 människor som entusiastiskt applåderade den högtidliga ceremonin och sen sjöng nationalsången. Många höll ungerska flaggor i handen, prydda med det gamla nationalemblemet och kungakronan. Några röda fanor eller andra kommunistiska symboler syntes däremot inte till. Det är bara den röda stjärnan på parlamentsbyggnaden som finns kvar, men den blir snart nedmonterad, liksom hela det gamla politiska systemet. Att Ungern nu fått en ny demokratisk författning, för det kan man också tacka folkresningen 1956, sa president Syrös. Han syftade på att idag är 33 år sedan som Ungernrevolten inleddes. För första gången sedan dess har ungarna nu fått officiell tillåtelse att fira årsdagen av revolten. Hela eftermiddagen har det varit kransnedläggning och tal vid olika minnesplatser i Budapest. Göran Skånsberg, Budapest.
Och ikväll rapporterar Göran Skånsberg att ett par hundratusen människor samlats i Budapest för att högtidlighålla årsdagen av ungernrevolten 1956. Folkmassan hyllade de ungrare som dödades vid upproret och ropade ryssar res hem.
Den 23 oktober 1989. Hetsiga diskussioner om årets Nobelpris.
Kinas vrede över att årets fredspris till Alfred Nobels minne går till den tibetanske ledaren Dalai Lama bara växer. Idag går Folkets Dagblad till häftigt angrepp mot den norska Nobelkommitténs ordförande Egil Aarvik.
Konflikten mellan Kina och Norge trappas upp idag. Stridsfråga, Nobelpriset, fredspriset som den norska Nobelpriskommittén gett till Tibets ledare i exil, till Dalai Lama. Idag går den kinesiska regimen till bitter och personlig attack mot Nobelpriskommitténs ordförande Egil Aarvik och säger att Nobelpriset till Dalai Lama är en ovänlig handling. När kineserna redan förra veckan reagerade gick Aarvik i svaromål. Han sa att protesterna var de värsta sen Adolf Hitler inte gillade att norrmännen 1935 gav fredspriset till en tysk pacifistisk journalist. Partitidningen Folkets Dagblad rasar idag över jämförelsen med Hitler. Under Örviks ledning skriver Folkets Dagblad stöder Nobelpriskommittén en man som vill splittra en nation, Dalai Lama alltså. Istället för att ta intryck av kritiken mot denna dumma handling far Aarvik ut i ondskefulla attacker mot Kina. Hans attityd är oresonabel och rå, säger Folkets Dagblad. Norska bedömare i Kina har idag känslan av att konflikten mellan Norge och Kina bara ytterligare kommer att fördjupas. Kina har redan hotat att bryta alla ekonomiska förbindelser med Norge om norske kungen och norska regeringsmedlemmar är närvarande vid utdelningsceremonin i december. Staffan Heimersson, Hongkong.
Kritiken med ro, det börjar liknande följetong nu. Kinesiska protester mot årets fredspristagare Dalai Lama har duggat tätt. Först vid själva utnämningen, då kom den hittills enda formella protesten som bars fram av Kinas Osloambassadör Wang och som kallade utnämningen för en inblandning i Kinas inre angelägenheter. Ryktet om att Kina hotar avbryta all handel med Norge om kungen eller regeringen visar sig vid själva prisutdelningen har inte bekräftat eller framförts officiellt. Reaktionen i Norge är bara att inget kommer att ändras kring ceremonin. Dalai Lama får Nobels fredspris för sättet han hanterat tibetanernas kamp för självständighet och kulturell identitet med icke-våld. Att det sen provocerar kineserna, det kan inte vi hjälpa, säger norska Nobelkommitténs ordförande Egil Aarvik.
Den 29 oktober 1989. Våldet ökar på gator och torg.
Regeringen kommer alltså nu att kalla till ett möte för att diskutera åtgärder att stoppa våldet. Ett anonymt och meningslöst våld som ofta drabbar helt oskyldiga människor. Exemplen den senaste tiden har varit många. Statsminister Ingvar Carlsson.
När vi nu får en nys, ett antal händelser här som där enskilda människor drabbas på ett brutalt sätt, så vill jag gärna träffa personer som arbetar praktiskt med detta ute. Socialarbetare, polis, ungdomar, och höra vad de bedömer nödvändigt att sätta in för åtgärder nu.
Mm. Du talar om ett antal händelser just nu. Tycker du att våldet är värre just nu än det varit tidigare?
Ja, de som arbetar med och följer statistiken på det här området säger att det inte har ökat. Men det är tillräckligt många fall för att vi ändå ska reagera kraftfullt. Och för varje enskild som drabbas så är ju våldet ändå lika brutalt och hänsynslöst. Och detta är i och för sig någonting som alla industriländer i världen nu får uppleva. Och vi har risker för nya knarkvågor som kommer in över landet. Och narkotikan spelar en viktig roll här, droger. Och då måste vi arbeta på bred front. Föräldrar måste ta ett större ansvar. Det är lika bra att säga det rent ut. Det går inte bara att säga att skola och sociala myndigheter och polis, hur viktiga de än är, första ansvaret måste alltid föräldrarna ha. Sen måste samhället ställa upp. Vi måste göra mer för att bekämpa drogerna, inte minst narkotika, alkohol. Vi måste vidta åtgärder som samhällstjänst nu för att ungdomar ska känna att de får själva gottgöra om de bryter mot vissa regler. Och sen behövs det kanske också lite av allmän moralisk upprustning. Samhällets toppar bör föregå med gott exempel. Och inte sätta sig över de lagar som finns på det ekonomiska området till exempel. För det kan bidra och medverka till en allmän uppluckring.
Men det innebär att det ganska snart kommer då konkreta kanske nya lagar eller fler poliser på gatorna?
Ja, jag har utlovat detta redan i regeringsdeklarationen. Det gäller att förbättra rättsväsendet och det gäller åtgärder mot ungdomsbrottsligheten. Och vi förbereder ett antal sådana initiativ från regeringskansliet.
Statsminister Ingvar Carlsson. Ja, det är många som väntar nu på regeringens åtgärder mot våldet. Till exempel på Götgatan i Stockholm som fått en minnesplats i kampen mot våldet. Här skars en 15-årig pojke till döds förra helgen och nu samlar vänner och föräldrar där in namn mot våldet. Föräldern Gert Molander är en av dem som organiserar namninsamlingarna. Och nu hoppas han att regeringen och Ingvar Carlsson verkligen gör något åt våldet, främst då i förebyggande syfte.
Ungdomar har ingenting att göra. De är inte välkomna på diskotek, de har ingenstans, de bara drar runt på stan. Då blir det problem. Jag har varit ungdom själv.
Tycker du att regeringen vaknar för sent?
Nej, inte om de vaknar nu, då är det inte för sent.
Och så Östtyskland igen, den här gången Östberlin. Dialogen fortsätter.
Till ett massmöte i Östberlin har de styrande där hela dagen ställt mot väggen och ansatts med en rad hårda frågor av DDR-medborgare som krävt en ny politik och mer frihet.
Alla bürger haben das Recht in Zukunft zu wählen. Warum müssen wir dann in Berlin die Mauer haben, die sie zurzeit existiert?
Om alla medborgare i framtiden får rätt att resa vart de vill, varför måste vi då ha kvar Berlinmuren? Så led en av de många utmanande frågorna idag vid det första av de söndagssamtal som anordnas av statsstyrelsen i Östberlin. En form av dialog med folket som nu håller på att bli institution i DDR och som ingår i den nya politiska stil som de styrande har infört efter skiftet på partichefsposten för 1,5 vecka sedan. Tusentals människor hade samlats på platsen framför rådhuset för att ställa frågor och krav som det tidigare var otänkbart att framföra offentligt. Ännu ett tecken på det fantastiska som sker i DDR. På trappan till rådhuset stod några av stans mäktigaste män. Borgmästaren, polischefen och så Günther Schabowski, partichef i Östberlin och medlem av den styrande politbyrån. De blev hårt ansatta av talare i publiken, ibland häcklade med burop och busvisslingar. Men också applåderade, särskilt då Günther Schabowski som tillhör dagens ledande reformpolitiker. Schabowski upprepade löftet att DDR-medborgarna så småningom ska få resa fritt till alla länder. Men han bad också några veckors tålamod innan arbetet på den nya reselagen blev klart. Det var då en talare i folket helt fräckt frågade varför inte lika väl riva Berlinmuren. En annan talare ville ha muren kvar. Där håller jag med Erich Honecker, som tyvärr inte längre är vår statschef, tillhör han och mötes av skratt och busvisslingar.
Erich Honecker, der leider nicht mehr Staatsratsvorsitzender ist,
De flesta frågeställarna vid rådhuset fick inga direkta svar. Till exempel inte den man som krävde att landets ledning skulle ta konsekvenserna av förtroendekrisen, ställa sina platser till förfogande och utlysa fria val.
Finns det plats fri och dann stellen sie die Vertrauenskrise nicht umgekehrt, sie sind doch abgewirtschaftet.
Svarslös blev också Östberlins polischef då en röst ur folkmassan förde flyktingströmmen från DDR på tal och föreslog en radikal lösning på problemet med all förlorad arbetskraft. Avskaffa säkerhetspolisen. Alla som övergett sina jobb och lämnat landet kan ersättas av den stora armén anställda i statssäkerhetstjänsten. Många av dem är unga och kan omskolas och gå ut i produktionen.
Dieses große Heer von Mitgliedern der Staatssicherheit, die noch alle jung sind und unbildungsfähig sind, die können wohl an die Arbeitsplätze gehen und können das passieren.
Krav på frihet vid massmötet i Östberlin idag. Ekots reporter där var Göran Skånsberg.
Och trots löften från den östtyska regeringen om fritt resande fortsätter flyktingströmmen till väst via Ungern. Enligt myndigheterna i Österrike har fler än 1400 östtyskar flytt den vägen sedan i fredags. Och därmed har hittills 47 000 östtyska medborgare flytt till Västtyskland via Ungern och Österrike sedan den ungerska gränsen öppnades mot väst den 10 september.
Ja, så var det dags igen för ett nytt jordskalv, denna gång i Algeriet. Det är den 30 oktober 1989.
Och först alltså jordskalvet i Algeriet som krävt minst 19 människors liv och över 100 uppges vara skadade. Vincent Dahlbäck, du vet mer om det här skalvet.
Ja, skalvet hade sitt epicentrum cirka 6 mil väster om huvudstaden Alger och mätte 5,5 på Richterskalan. I huvudstaden rasade byggnader i de gamla marknadskvarteren framförallt och minst 3 bränder har rapporterats brutit ut. Invånarna har sökt sig panikslagna ut på gatorna, rapporterar den algeriska radion. Och än så länge har alltså ett 20-tal människor rapporterats döda, ett 100-tal skadade. De flesta från städer och byar runt om Alger. Och dessa siffror är än så länge preliminära eftersom de värst drabbade områdena ligger i otillgängliga bergstrakter och räddningsarbetet kan inte sätta igång förrän det blir dagsljus nu på morgonen. 10 minuter efter det här första skalvet så märktes 2 efterskalv, men dessa hade sina epicentra i västra Medelhavet, norr om Algeriet. Och dessa skalv märktes framförallt på ögruppen Balearerna och på Mallorca, men därifrån har ingen rapporterats skadad. I Algeriet är det nu relativt lugnt efter skalvet. Premiärminister Hamrouche har åkt runt och försökt lugna människor som slagit upp tältläger i utkanten av Alger. Och muslimska präster reciterar ur Koranen för människor som vandrar omkring i sina nattdräkter. Och på morgonen så kommer också Frankrike att sända katastrofhjälp till Algeriet.
Sveriges ambassadör i Alger är Tom Tjärning.
Ja, jag befann mig hemma i bostaden. Och det började då med en mycket kraftig jordstöt som kom ungefär en kvart över 8 i går kväll. Huset skakade och takbelysningar kom i gungning. Men annars hände ingenting särskilt hemma hos mig.
Utländsk kritik av det svenska försvaret den 30 oktober 1989.
Nyheter nu om NATO och Warszawapakten. NATO anser inte längre att det svenska försvaret är en lika säker buffert mot Warszawapakten som tidigare. Vicechefen för NATOs kommando i Norge, Eivind Skibby, säger till Svenska Dagbladet att Sveriges styrka i förhållande till öst är tydligt på väg neråt. Detta leder till att NATO nu måste disponera om sitt tänkande, säger Eivind Skibby.
Oktober 1989, Kambodja.
I Kambodjas huvudstad Phnom Penh har utegångsförbudet om natten återinförts.
Det är tecken på en stigande nervositet hos regimen. En nervositet som orsakats av den allt att döma framgångsrika offensiv som de röda khmererna satt igång i västra Kambodja.
Bara 5 veckor har gått sedan Vietnam drog sina soldater ut ur Kambodja. Och redan är Pol Pot och hans röda khmerer ett hot mot huvudstaden Phnom Penh. Utegångsförbudet i huvudstaden, som lyftes i våras, har återinförts. Det är nu återförbjudet att röra sig på huvudstadens gator från 9 på kvällen till 5 på morgonen. Och förbudet i sig själv ett bevis på den nervositet som råder i den Vietnam-tillsatta regimen under premiärminister Hun Sen. De röda khmererna är extremkommunister och de har en gerilla. De hade regeringsmakten under 4 år, 1975-79, och hade då ihjäl minst 1 miljon av sina egna medborgare. Skräckperioden finns skildrad i filmen Killing Fields. Och det är de röda khmererna som nu avancerar. I 10 år har de varit upptryckta i bergen på gränsen till Thailand. Kina har gett dem vapen. I och med Vietnams uttåg startade de sin offensiv. I förra veckan tog de en gruvstad. Det var en psykologiskt viktig seger. Och nu går de framåt mot 2 av Kambodjas större städer, Battambang och Siem Reap. De har skurit av en huvudväg